preparing to live stream the meeting.
Got it.
Ja, inte enligt den här progressbaren.
Nu står det att vi är live med omställningssnack nummer 2. Den här gången tillsammans med Torsten Laxvik. Jag heter Aki Passanen, är en av 2 ordförande för omställningsnätverket och jag sitter här tillsammans också med David Bennett som är vad?
Den andra ordförande i omställningsnätverket. Fredrika har vi också här med oss igen.
Ja, hej! Jag är styrelsemedlem i omställningsnätverket och jag är så att säga hemma och vabbar idag kan man säga. Så att jag går med lite grann.
Och det är viktigt för oss att bara för att man har barn så ska man inte kunna vara med. Det kan man såklart visst vara. För att det blir kanske lite barnjoller i bakgrunden. Tokigt kanske vi säger lite saker. Men du kommer också vara lite ansvarig för kommentarerna och titta på vad som kommer upp i flödet helt enkelt till streamen. Så om det finns frågor till Torsten eller till oss så kan man ställa dem där och Fredrika kommer ha ett falköga på det. Men nu så har Torsten försvunnit.
Två falkögon.
Torsten har tryckt.
Nej, han är här med ljudet som ett litet spöke.
Torsten har tryckt på fel knapp någonstans. Kan ni...
Ja, okej, men lämna telefonen och så joinar du mötet en gång till med datorn.
Okej.
Ja, så Torsten är med oss på 2 sätt idag. Dels genom telefonen där vi har ljudet och sen har vi förhoppningsvis bilden igen alldeles strax. Men vi kan väl börja lite grann. Liksom, Torsten var med förra veckan.
På Instagram. Instagram.
Precis. Och väcktes ganska mycket uppmärksamhet. Jag hänger själv med Torsten en hel del genom Byakademin. Vad sa du?
Jealous.
Så att, nej men det är ju, Torsten har tänkt länge på i omställningsbanor. Så vi vill höra lite mer om de tankarna. Men vad säger du själv, Torsten, om dig själv? Vem är du?
Ja, alltså, vem är det? Jag bor uppe i Mellannorrland och driver ett litet jordbruk. En nybliven ålderspensionär. Jag har lite fjällkor och en flock får och höns och katt och lite såna saker. Håller på att bygga en sommarbredbandsbullerby hemma på min gård så barnen kan komma hem på somrarna. Också för att kunna ha lite börsverksamhet.
Vad betyder sommarbredbandsbullerby?
Det betyder att att mina barn och kompisar och andra kan komma hit upp och bo. Jag ställer upp några nya hus och sådär. Kan de komma upp på somrarna och leva på landet. Framförallt barnbarnen kan träffa djuren och få lite bra bakterier i sina små kroppar och sånt. Och så håller vi på mycket med mat och odlingar och sådana saker.
Mm.
Det är en sommarbredbandsbullerby. Mm. Och i och med att jag har ganska mycket boende så... Ja, kan jag ha kurser på andra tider på året då? Så David och jag ska ha några kurser ihop och då finns det plats hemma.
Mm.
Så annars håller jag på kanske mycket med fredsarbete och sådana saker som har förföljt mig sedan mitten på 70-talet.
Gammal fredsaktivist. Begreppet bredbandsbullerby, det var det som födde oss ihop i början egentligen när vi träffades på Jämtli, vår marknad. Du sålde korv, jag skulle prata om biokol och bokashi där.
Nej.
Du hade skrivit en artikel om bredbandsbullerbyar. Vad var stoffet i den artikeln? Vad är 9-miljonprogrammet?
Alltså, bredbandsbullerbyn som idé uppstod på en kurs för långtidsarbetslösa som jag och en god vän genomförde 1999 här i Sollefteå kommun. Det var långtidsarbetslösa och många av dem hade anknytning till på ett eller annat sätt till Skogsnäskollektivet som ligger här en bit ifrån mig. Och vi diskuterade vad gör vi nu, för man hade bestämt att lägga ner regementerna. Och så hade staten lovat att vi kommer med pengar och ersättningsjobb. Och då fantiserade vi på kursen kring vad vi skulle göra om det kom loss pengar till Sollefteå kommun.
Man hade bestämt att lägga ner regementerna.
Oj, vad det ekar.
Ja, det var... ja, förlåt.
Då var det ett gäng då som satte igång och funderade på att vi skulle behöva nya byar på landsbygden för att bruka naturen och skapa mat och sådana saker. Och då hade vi precis fått bredband till kursen. Och det var lite nytt då i slutet på 90-talet. Så det var liksom stora saker som bars in och skurades fast och pillades på för att få det att funka. Men det var en stor upplevelse. Och då kläcktes idén om bredbandsbullerbyar. Där bullerbyar betecknade lilla gulliga och bredband det tekniskt avancerade. Och det där begreppet, det har vi funnits med under en jäkla massa år. Och det har utvecklats och förändrats och handlar det mycket om att skapa kontroll över sin situation, slippa stan. Vi fick återkommande, eller vi får återkommande rapporter om hur få människor som trivs i storstäderna och utnyttjar städernas utbud. Ungefär 30%. Resten är fullt upptagna med att åka mellan sitt boende och sin arbetsplats och försöka få pengar för att betala för sina räntor och sådana saker. Då kläcktes idén, men om vi bygger nya moderna byar som innehåller möjligheten att jobba uppkopplat plus möjligheten att odla och skaffa mat. Då kan vi bygga om landsbygden och skapa lokala livsbejakande miljöer eller vad man ska kalla det.
Mm.
Så det var bredbandsbullerby-idén som så småningom kom att gestaltas i tanken det nya miljonprogrammet. Där tanken är att men ge folk som flyttar ut på landsbygden och lever regenerativt, livgivande, återskapande, både vad gäller jord och sociala miljöer. Ge oss 100 000 i grundavdrag så att vi får behålla de första 100 000 vi tjänar. Och bygg bredbandsbullerbyar och ge folkhögskolorna mycket stora resurser för att utbilda i den nya tidens levande. Det är liksom en politisk yttring. Men i och med att staten inte är på banan så säger vi skit i staten, vi skit i grundavdraget. Vi försöker så gott vi kan med utbildningar på folkhögskolor och att försöka bygga byar. Och det är liksom 20 år sedan, det är 99, det är 22 år sedan. Och nu har alltså det fantastiska inträffat att vi får ett nytt regemente. Och bara byggnaderna kostar 1 miljard. Samtidigt som vi inte har råd att ha kvar BB på sjukhuset.
Mm.
Det är någon slags jävla absurd teater som vi är med i. Jag förstår inte att det är sant. Sjukhuset dräneras på sina resurser. Kvinnan får åka 15 mil för att föda sina barn. För att vi inte har råd.
Mm.
Och så plötsligt har vi råd att bygga nya regementen. Där bara byggnaderna kostar 1 miljard. Och då ställer jag mig frågan, hur många bredbandsbullerbyar skulle vi kunna bygga för den summan? Och hur många vänskapsresor skulle vi kunna göra till Ryssland och baltiska stater, Ungern och Polen för de pengarna? Vi hör inte ett ord om nedrustning, fredsfrämjande kontakter eller Helsingforsprocess eller någonting sånt. Vi hör bara ett jävla vapenskrammel.
Mm.
Ett jävla tjuvar. Han biter. Och vem är jag i allt detta? Vad kan jag göra? Jag försöker organisera värn. Matvärn och skogsvärn och vad det nu är mot galenskap. Upprätta.
Mm. Just det. Det var ett par grejer där. Det var ganska många grejer. Men innan vi går in i nästa ämne som vi börjar liksom, snudda vid nu. Så liksom, bredbandsbullerby, liksom den tekniska innovationen i nya byar och bygga nya byar. Det är inte liksom hela, det är inte hela bilden egentligen av bredbandsbullerbyar, eller hur? Utan det är återbruk också.
Ja, det är återbruk från de gamla byarna. På våran kurs som vi hade då 99 för långtidsarbetslösa. Dit kom en kompis till mig som heter Thomas Lappalainen. Och han hade precis skrivit en recension i Aftonbladet, tror jag det var. En recension av Robert Putnams bok Den fungerande demokratin. Som utgör en studie av Italien. Därför att Italien består av en senkonstruktion bildad 1861. Består av 19 olika stater med helt olika kulturer. Alltså Italien i norr, där funkar samhället, medan Italien på Sicilien och på andra håll, där är staten ersatt av maffia. Därför att tilliten till samhället inte finns. I norr är klasskampen den starkaste tillitsskapande faktorn. Arbetare och arbetsgivare slåss, demonstrerar, bråkar, sluter avtal. Men båda parter utvecklar sin tillit till samhället. Därför man sluter ett avtal. I söder litar man inte på staten. Man lurar staten. Man tar cementen när det ska byggas broar och blandar i massa sten och skit. Broarna rasar. Därför att där har maffian ersatt staten. Man har ingen tillit till staten. Man får köpa sin tillit av kriminella gäng. Och därför är bygget av byarna handlar väldigt lite om bygget av husen. Och handlar väldigt lite om mat. Det handlar istället om att återskapa och efterlikna de tillitsprocesser som pågick historiskt i folkrörelserna när man byggde sina bönhus eller nykterhetsloger eller folkets hus.
Mm.
Man måste skilja på den konkreta verksamheten och det som sker på djupet.
Mm.
Och ju mer demokratin fungerar, säger Robert Putnam, ju mer tillit skapas, ju djupare demokratin är. Och idén med bredbandsbullerbyarna har kommit att bli just betonande av processen.
Mm.
Tillitsprocessen.
Just det, så det som görs är, alltså effekterna av det som görs i till exempel en omställningsgrupp också. Det behöver inte handla så mycket om aktiviteterna, utan det är ju liksom det som det bakomliggande, bara att ha med varandra att göra, att dyka upp på den tiden som man har sagt att man ska dyka upp på, det är nästan den största i omställningsarbetet. Mm. att man dels självorganiserar sig, liksom säger att det här är någonting som vi vill göra, organiserar resurserna runt det och sen dyka upp på utsatt tid. Mm. Det i sig är en av de största handlingarna. Är det ungefär det du menar?
Ja, det är det jag försöker säga. Att ju mer välorganiserat ett sammanhang är, ju tydligare man kan vara, ju starkare blir tillitsprocessen. Men tillitsprocessen börjar inte med att man snackar om hur man ska organisera sig. Därför tilliten måste vara förbunden med handens gärning. Och därför tror jag att ett tillitsbygge börjar med att man sätter sig ner och tittar på frökatalogen. Och tillsammans diskuterar vad man ska odla det här året. Och det kanske bara blir morötter och lite potatis från potatisuppropet i Söderhamn. Men det är ju skitbra. Därför att det man gör är att man går in i en process. Och det man måste göra kanske, det är att man måste medvetet börja reflektera över det som du tar upp, David. Alltså det här, aha, vad händer om jag uteblir? Att utebli från ett möte är ju en extrem maktdemonstration. För man ställer sig under och säger, bestäm ni.
Mm.
På det sättet är, tror jag, underordning den fungerande demokratins största fiende. Människors val av underordning. Och sånt där kan man ju prata om. Men inte när man håller på att bygga ett stort bredbandsbulleby och satsa 3 miljoner. Då är allting så jävla låst. Va? Känslomässigt. Känslorna ligger i pengarna. Utan det här att gräva ett grönsaksland ihop eller någonting. Att börja där och ha vänner som också tycker det här är kul. Utforskandet av djupet i relationen där vi alla förenas i att vara subjekt. Och vi inte förleds till att lägga oss under och låta andra dominera oss.
Just det. Att bli subjekt, det hade jag också på listan att jag ville ta upp. Men om vi bara dröjer kvar lite grann med grundavdrag på 100 000 kronor, sa du, i det nya miljonprogrammet. Att det var kanske en... skulle kunna uppfattas som en förutsättning för en bredbandsbulleby. Men i och med liksom den högheten så kommer den inte att hända i någon överskådlig tid. Andra idé i den banan så att säga är universal basic inkomst.
Basinkomst.
Basinkomst heter det på svenska. Tack. Som är ju en gåva innan man gör någonting. Grundavdrag är liksom att inte betala skatt på de inkomster av ekonomisk verksamhet. Men, och det är liksom många i omställningsrörelsen tror jag hoppas på. Och kanske i viss mån väntar på att det skulle hända. Liksom. Man säger att jag kan inte agera från min situation, eller jag ser svårighet att agera från min position av ekonomiska skäl. Men det du säger är liksom att vi kan inte vänta på det. Alltså vi har inte tid att vänta. Det är att hoppa i, liksom bara gör det. Förena huvudet med handen med hjärtat. Och se vad som händer. Experimentera. Och därmed också skapas tillit till varandra i den här självorganiseringsandan. Har du någon koll på vad självorganisering är? Någon definition eller vad du har upptäckt som självorganisering kan vara?
Alltså, jag har ju hållit på ganska länge med massa olika saker. Byggt fredsfestivaler och byggt slakteri och charkuteri och föreningar och kooperativ och hur mycket som helst. Hur många företag som helst har jag varit med och sjösatt. Men jag har också tagit handledning av en psykolog under många år som var aktiv i, eller är aktiv i, arbetsgruppen för utforskande av ledarskap och organisation, AGSLO. Som vilar på det som kallas Tavistock-traditionen. Tavistock är en stadsdel i London. Efter kriget kom det hem som var freudiansk, alltså psykoanalytisk inriktning. Efter kriget kom det hem människor som var skadade av kriget och sina upplevelser. Och man kunde inte lägga liksom hundratusentals människor på divanen 2 timmar om dagen, 4 dagar i veckan och behandla. Utan man tog emot stora grupper. grupper av människor. Och i den där processen så upptäckte de här forskarna som heter Bion och lite annat att den där gruppen som grupp betraktad genomgår samma utvecklingsfaser som individerna gör i Freuds skisser. Alltså som liten behöver jag trygghet och ledarskap och jag utvecklas och jag gör revolt och till slut ställer jag mig i bästa fall på egna ben och är vuxen. Och då började man utforska hur grupper utvecklas och förändras och etableras. Och Bion, han satte sig ner bara bland människor och kollade vad som hände. Och då såg han att det sker ungefär samma processer i varje grupp som träffas. Utan att gå in på några detaljer så är det ju så att en ny grupp börjar med att rangordna sig, skapa en hierarki för att skapa en grundläggande social ordning. För att överhuvudtaget kunna åstadkomma någonting så måste man positionera sig. Och sen då så utvecklas en grupp. Man börjar diskutera hur ska vi fatta beslut. För vanligtvis är det några starka individer som träder fram och börjar styra. Efter ett tag så börjar andra ifrågasätta det och så sker en massa sådana processer. Och Bion pratar också om basic assumption group och lite olika saker. Vi brukar kortfattat säga att i varje grupp finns det en psykologisk grupp och en juridisk grupp. Och det normala är att när en grupp vill åstadkomma någonting så småningom så hamnar man i att skapa en stadga med ordförande, kassör och vilka funktioner man ska ha och sånt där. Men det är inte alls säkert att den gruppens ledare, ordförande i den gruppen, också står för det ledarskapet på den psykologiska nivån. Medlemmarna kanske tittar på en helt annan när de pratar än på ordförande. Det finns en friktion däremellan, mellan den formella juridiska konstruktionen och den psykologiska gruppen. Men en grupp som får funka enhetligt under lång tid nivellerar eller samvarierar eller skapar en grupp av de där två grupperna. Och då blir den väldigt funktionell i relation till de grupper som ständigt byter medlemmar och drivs av eldsjälar. Och de här eldsjälsdrivna grupperna där eldsjälen träder in för att få sina egna sociala behov tillfredsställda, de är ofta väldigt dysfunktionella men väldigt bekväma, för det är någon där som gör huvudjobbet eller några, och så kan man välja underordning. Och den gruppen, de grupperna, de traditionella grupperna som formar traditionella föreningar och funkar som bostadsrättsföreningar eller föräldrakooperativ eller vad det är. De producerar naturligtvis också tillit, lite grann. Men den stora tilliten tror jag skapas när människor på ett medvetet sätt utforskar och på ett metaplan kan titta på sig själva. Vad håller vi på med? Vad gör vi som grupp? Och förmår att fånga objektet och studera det. Och då är vi inne på det här självorganisering. Det är inte bara att sätta igång. Och vi behöver massa olika grupper som försöker.
Just det.
Är du med?
Ja, jag är med, för vi har pratat om det här förut. Men jag liksom sitter och funderar lite grann om alla andra som tittar är också med. Jag tänkte, Archie, vad tänker du om självorganisering, det som du har varit med om och, liksom, och det som Torsten säger, och för liksom, de som tittar, eller den som tittar om man ska använda det uttrycket, vad är självorganisering för dig och för omställningsrörelsen just nu?
Ja, men bra fråga. Jag tänker lite på, jag reagerar lite på det här med eldsjäl. Alltså jag tänker att Torsten, är inte du en eldsjäl? Alltså, nej. Ja, det kanske är en definitionsfråga. Nej, men jag tänker, vad tänker jag? Jag tänker att min största lärdom är att man alltid ska vara redo att göra saker själv. Alltså att man inte förväntar sig att någon annan ska göra det. Och det tänker jag är liksom hela omställningsprincipen. Att inte vänta på att någon i maktposition någonstans i någon korridor ska fatta något beslut så att det blir bra. Utan faktiskt lita på sin egen agens och reclaima den. Så återta sin medborgerliga agens i att vara en samhällsbärare.
Mm.
Och jag tror att alltså jag är ju lite yngre än Torsten. Kommer från en annan generation som är väldigt invaggad i att allt är omhändertaget. Man går bara från institution till institution. Man får maten lagad, man får skolböckerna. Liksom vägarna är rätt utstakad och bekväm. Och den här egna agensen förloras i det. Och i en kultur som är väldigt frånkopplad från naturen. Från en relation till det levande, den levande helheten. Jag hade ett samtal innan det här samtalet, så hade jag ett samtal med Stefan Edman och Pelatil. Och vi pratade om omställning och om det är att det är bråttom, men är det kört? Stefan Edman menade att det inte är kört, och det var väldigt spännande samtal. Men jag tänker just att att jag kommer från, alltså när jag fick upp ögonen för att det verkar vara kört, det verkar vara inte så bra, så var liksom det närmaste man kunde, alltså naturliga steget var att gå i en demonstrationståg och vara mot någonting. Och jag tänker också att det finns en otrolig bekvämlighet i det, att man går och är mot och säger gör inte så här. Men att det krävs någonting helt annat att börja bygga det man vill se. Att vara en aktör istället. Att vara för någonting. Och det är det som har varit min stora... Alltså jag blev så förförd av omställningsrörelsen. Var att det är en förrörelse. Inte en motrörelse. Men också just att kliva in i en egen agens. Men också att kliva in i ett eget ansvar. Jag känner inte att jag fick så mycket ansvar med mig när jag växte upp. Utan det är någonting som jag har behövt hitta själv. Och det där ansvaret, det är ju väldigt skönt att få slippa den egentligen. Men jag fick höra från en väldigt klok man att alla är ansvariga för allt. Alltid. Och det tycker jag är... jag håller med. Jag tänker, och det är på något sätt för mig det här med att själv organisera, att se sitt ansvar och se sin agens, alltså den friheten till agens, den kanske inte är jättestor, men den finns. Så tänker jag. Tycker du att det var bra tänkt?
Ja, det är 10 av 10.
Vi är godkänt.
Ja, men alltså, agens är liksom ett intressant ämne. Också liksom subjekt. Så att bli subjekt och vuxenblivande. Vad tänker du om du skulle snurra vidare kring det som du hörde, Torsten, kanske med de teman?
Ja, alltså jag tänker ju väldigt lika där. Det är, alla är ansvariga för allt, alltid.
Det var du som sa det
till mig. Det innebär inte att man kan ta ansvar för allt, alltid. Men Viktor Frankl, som satt i koncentrationsläger, han sa att utforskandet av ansvarigheten är livets mening. Han satt i någon barack någonstans på ett koncentrationsläger och hade ingen som helst rörelsefrihet. Men han kunde sköta den enda tanden han hade kvar. Det var det ansvar han kunde ta, och han tog det. Och så är det väl i hela livet. Vi ser fruktansvärda saker hända överallt, och med barn och med krig och sådana saker. Men var finns jag i det där? Vilket ansvar kan jag ta? Och då hamnar man någonstans det här med, om vi köper fröer och odlar. Vi tar ansvar för vår mat. Vi gillar inte industrimaten. Vi gillar våra morötter, eller utvecklar de relationer vi vill se. Men det är också så att det finns liksom ett samhälleligt tryck på att vi inte ska ta ansvar. Vi tar idrottsrörelsen till exempel. I stort sett alla stora fotbollsföreningar är ju skapade av överheterna, präster och andra, för att arbetarklassens pojkar inte skulle jävlas på stan och organisera sig politiskt, utan de skulle springa runt en fotboll och hålla på med den. Och det är ju ett sätt att avleda människor ifrån att ta ansvar. Att kontrollera arbetarklassens pojkar är ju ett stående tema genom hela 1900-talet och slutet av 1800-talet. Vi har hetat ligapojkar och byxlös, håglös byxfixungdom och oartiga gossar och sådana saker. Och vi har alltid varit ett problem, pojkarna. Det finns ju en psykoanalytiker, eller fan, som heter Wilhelm Reich, efterföljare till Freud. Han skrev en bok som heter Den sexuella revolutionen. Han förklarade bristen på sunda reaktioner på orättvisor med att vi blev tvingade av våra föräldrar att hålla fingrarna på täcket och inte utforska det vi kände och bejaka det vi kände och ville, utan disciplinera oss. Han blev ju tyvärr nazist och flyttade till Norge, där Wilhelm Reich, och där byggde han små organlådor i trä där man skulle samla sin sexuell energi. Jag tror inte att han nådde någon stor framgång med de aktiviteterna. Men det var ju lite kul.
Men jag tänker på det här med tillit och ansvar. Du sa att det finns ett intresse att vi inte tar ansvar. Att vi istället gör det vi tycks behöva, det som vi ska göra. Jaga någon annans kvartalsrapport. Och vi lever ju i en tid där tilliten verkligen håller på att slita sönder. Det har ju pågått länge. Tilliten till det som är kanske mest aktuellt just nu, men med läkemedelsindustrin, med techbolagen, med medierna. Och jag tänker på just den här, alltså att det är otroligt smärtsamt att inte ha tillit till systemet. Det är läskigt. Mm. Och vi lever liksom i väldigt mycket rädsla. Inte bara nu under pandemin, utan i hur länge som helst egentligen. Och det är ju ett sätt att också, då är det mycket lättare att underordna sig. När man är rädd. Och samtidigt ser vi en slitning i tillitskulturen. Att vi litar inte på varann. Vi litar inte på storbolagen, och vi litar inte på varandra. Det var bara någonting som dök upp. Men David, du ville komma in där.
Ja, det var någonting där som Torsten sa, som du knöt an till. Torsten sa att det finns ett samhälleligt tryck att inte ta ansvar. Samtidigt som det Torsten beskrev förut hur den svenska modellen, liksom arbetarrörelsen och arbetsgivarrörelsen kom samman och skapade tillit. Tillit till institutioner, tillit till staten. Mer tillit än finns i södra Europa. Mer tillit än finns gentemot staten och makten i Ryssland och forna Sovjet. Mer tillit än som finns till staten i till exempel USA. Så det verkar vara liksom lite av det nordiska undret, eller liksom svensk kanske till och med, den här tilliten. Samtidigt som just nu, dels finns det röster som säger att vi liksom, vi ska inte lita på staten, Och i en tid av rädsla så finns ingen tillit. Så det är lite av en... Det känns som att vi kanske... Vi har någonting att övervinna. När det finns ett samhälleligt tryck att inte ta ansvar. Och det är just det vi måste göra för att hitta tillbaka till vår agens i det här systemet. Hur mycket det nu är möjligt. Vi ska inte ta ansvar. Vi har tillit till institutioner samtidigt som tilliten fallerar. Hur kommer vi vidare?
En av de viktigaste, alltså bristen på tillit till en själv. Mm. Till sin egna förmåga. Alltså det är ju den största egentligen. Alltså hur ska jag kunna ta ansvar när jag inte kan? Vad är det? Hur ska jag göra? Liksom? Vad betyder det? Jag är så indoktrinerad, så instöpt i, alltså institutionaliserad, labbrotta efter alla år. Jag har ingen tillit till, alltså jag menar, vi har ingen tillit till vår egen agens, då är det lättare att underordna sig. Och det är vad omställningsrörelsen säger, att ja, fast du har förmågor, du kan lära dig.
Ja, kommentera eller? Tillit på tre nivåer. Tillit till sig själv, tillit till gruppen man är i och tilliten till samhället. Man kan inte skapa självtillit utan att ha en social bas för det. Självtilliten och tilliten till gruppen utvecklas gemensamt. Eller de korrelerar positivt med varandra. Precis som vuxenblivande är ingenting man ordnar själv, utan man måste vara i rörelse och förändring för att förstå vem man är i rörelsen. Och grupper där man får vara med och utveckla grupp. Ens egen auktoritet eller skaffa sin behörighet, det vill säga utforska det här med makt och ansvar och sådana saker. Man deltar i sådana processer, så påverkar det också mig som individ. Jag behöver gruppen, utan ni är inget jag. Jag behöver den där sociala basen för den inre omställning som måste ske parallellt med omställningen i gruppen och samhället. Men man måste också samtidigt, tänker jag, ha en politisk analys av varför det blev på det här sättet. Varför vi blev ett mähä av folket. Och man måste backa tillbaka liksom, till exempel till arbetarrörelsens barndom och ungdom och sådana saker. Tillbaka till Saltsjöbadsavtalet som kom i slutet på 30-talet, där socialdemokratins ledning gjorde överenskommelse med kapitalet om att det skulle råda fred på arbetsmarknaden under förutsättning att man fick del av industrins vinster. Och då ordnade arbetarrörelsens ledning en mindre grupp en överenskommelse med arbetsgivarna. Och det byggde på kontroll av arbetarrörelsen. Det som har varit i Sverige jämfört med andra, det är just den utbredda fackliga organiseringen och sådana saker. Det där höll i sig, den där eran av samförstånd höll i sig ända tills gruvfyran och gruvettan i Kiruna 1970 gick ut i vilda strejker. Och sen blev hela 70-talet en enda stor våg av vilda strejker. På varenda plats, på varenda ort strejkade folk vilt och lyfte sig. Och skapade en enorm tillit till den egna förmågan. Men samtidigt hade vi en omfattande välståndsutveckling. Det var de goda åren i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Som betalades av oljan. Det var oljeenergin som betalade den stora folkmutan. Och vi bäddades in i våra trerumslägenheter i miljonprogrammet och i våra drömmar om villor och i vår konsumtion. Och det är det som visar sig att det höll inte. Och när Sovjet var huvudanledningen till socialdemokratins framgångar, för sossarna agerade medlare mellan staten och kapitalet. Och det var det stora trycket ifrån hotet från kommunismen som ledde till exempel demokratiseringen av Sverige och kvinnans rösträtt och så vidare. Det var trycket utifrån. Det var så nära revolution 1918 och så vidare genom hela historien. När Sovjet föll för 30 år sedan så föll också platsen för en socialdemokrati mitt emellan. Idén om en alliansfri rörelse, om en tredje makt och en tredje väg, alltihopa där rasade. Så nu rusar socialdemokratin i sin stora helhet efter monopolkapitalet och tävlas om att som orcher gräva upp järnet ur jordarna och sådana saker. Överallt. Vi älskar gruvor, säger Carl Petter. Vi älskar gruvor. Kulturministern säger vi måste nog ta och titta över gangsterrappen. Ska den verkligen få se till att strid med alla idéer om yttrandefriheten.
Mm.
Och vi måste nog börja lyssna på folk i förorterna. I förebyggande syfte, säger justitieministern. Vad i helvete är vi på väg? Och i det läget, där finns vi som vill någonting annat. Men bor i ett system som är synnerligen dysfunktionellt. Ja, säger vi. Vi låter oss köpa några frön och odla våra egna morötter. Och kolla om vi kan utveckla tilliten igen till vår egen förmåga.
Tack för alla tankar, det är så intressant. Och det korrelerar jättemycket med saker jag har gått och tänkt på sistone. Jag har haft corona i en vecka. Och tydligen blir man väldigt deppig av det. Det var en ny känsla för mig. Jag är alltid väldigt taggad på framtiden och omställningen. Och slutet på samhället som vi känner till det och sådär. Men den här veckan har det känts lite mörkt. Och exakt. Kollapsen. Nej men allt det här med militären och BB och att utvecklas sitt jag i gruppen. Alltså när jag var jättegravid med den här sovande bebisen så hade jag ett starkt sjunk där jag insåg att någonting saknas, nämligen folk runt omkring mig som borde bry sig mer om att jag ska få ett barn. Det var ju också pandemin så folk träffades inte så mycket, men det var en märklig känsla av att så här, varför finns det inte ett community här som det här berör mer? Varför sitter jag själv i en liten cell med den här graviditeten?
Mm.
Därför att kroppen och själen kände väldigt starkt att så här, jag kommer dö, det här kommer aldrig gå. Men hjärnan på något sätt landar i logiken av att på grund av fossilberoendet så kan jag överleva ändå själv på något sätt. Mm. Och att det liksom är det som är problemet. Och att jag har nog hittat ganska mycket så här, tillit till min egen agens i min ensamhet ändå. För att så här, avsaknaden av den här gruppen har bara varit beviset på att ensamheten är ändå påtvingad av någon slags effektivitetsidé. Förstår ni vart jag är på väg? Och jag mejlade lite med en andlig tänkare som heter Jörgen Eriksson som håller på med modern spiritualitet och frågade just om gruppskapande och han delade med sig av sina tankar om att alla grupper som skapas behöver vara överens om att splittras för att inte skapa en ny dogm utan för att omfamna transformationen och liksom det organiska skapandet. Och det har liksom tröstat mig ganska mycket. Men sen så nu under min coronavecka så har jag känt att så här, nej, fast vadå, riktigt community med där man faktiskt har ett långsiktigt engagemang i varandra. Alltså det är som två olika, vad ska jag säga, visioner. Alltså idén om att kunna känna kärlek och tillit till varandra som människor och gå ihop i temporära grupper som sen kan splittras för att vi ska kunna fortsätta ett mer liksom organiskt kulturskapande. Eller att skapa långsiktiga grupper med en långsiktigt engagemang i varandra. Alltså, jag har svårt att se vart man ska landa i det här för att det just eftersom att det är svårt med tillit och det är svårt att vänja sig med varandra. Vad som är mest realistiskt. där någonstans vill jag lämna vidare till den som känner sin vana.
Ja, alltså jag skrev i chatten där man blir till i relation. Och det är ju liksom, vi är ju som agenter eller enheter i ett levande system. Vi är viktiga, vi är också fullständigt oviktiga jämfört med relationer emellan oss och allt annat levande. Och där i ligger också den här liksom uråldriga spänningen mellan mina behov och gruppens behov. För jag tror också liksom att det är, ja, visst, man har en egen bana, en egen utveckling. Och man kan utvecklas, tror jag, själv, för sig själv, med sig själv. Och behöver liksom tillbringa tid i sitt eget huvud, i sin egen kropp, med sina händer. Men det är ju, det är inte liksom en komplett mänsklig upplevelse. Utan det är liksom i relation med allt annat levande också. Och då liksom kommer man till mer av vad det hela bilden kan innebära.
Men för jag lägga mig?
Ja.
Det Fredrika yttrar är ju bristen på överföring av de tidigare generationernas erfarenheter. Och vi tar sannfolket som Lasse Berg har skrivit om och sånt där, som har läst på samma sätt i 200 000 år och skapat en enorm erfarenhet och kunskap och sådana saker. Och där fanns ju fram i våra byar fram till 1800-talet här uppe i norr till exempel. Och så splittrades byarna och generationerna och människorna skulle ut i industrin istället. Och vi skars ner till kärnfamiljer. Det fanns ju en idé om kärnfamiljen ungefär mellan 1930 och 1960. Idag lever vi inte ens på det sättet. Och då är ju då den här visheten som finns hos äldre människor, den förmedlas inte längre. Jag har precis skrivit en historia om en ung man som kände sig oerhört sviken av vuxensamhället av olika skäl. Han försökte initiera sig själv in i vuxenhet genom att röka, dricka öl och röka brass. Han tyckte illa om sin barndom. Han ville fort bli vuxen. Och vuxen var ju det han själv tolkade som vuxenhet. Supa, knulla, dricka öl. Han genomförde sitt samlag, i första samlag vid 12 års ålder, som en flykt ifrån barnet. Det är ju så jävla sorgligt så det är inte sant att det inte fanns vuxna runt omkring honom som välkomnade in honom in i vuxenheten, rituellt eller på vilket sätt som helst. Bilans tände spetsiga eller hängde upp han i någon i trådar i bröstet eller vad som helst, eller invigde honom i vuxenhetens villkor. Utan han fick själv som ett barn på 60-talet försöka tolka. Och den överföringen av kunskap, det är väl en av tankarna med att bo i byar ihop. I mindre grupper. Där man gör mat och, tillsammans. Och, skilda åldrar, skilda kulturer, mångfald. Ett av svaren på det där kan ju vara bredbandsbyarna, eller som vi gör nu, bygger byar i byarna med matvärnen. Men det finns ingen väg. Det är sönderslaget alltid. Det är bara börja i askan.
Mm.
Och jag är rädd för att det blir mer aska innan vi kan sätta igång på riktigt. Men ja. Det är ju fint. Du formulerar det bra, Fredrika, liksom. Den där saknaden. Tack.
Jag känner igen mig jättemycket. Alltså den här saknaden av att förstå vad det är att bli vuxen. Att ha någon som förklarar det. Eller inte, det handlar inte om förklaring, utan det handlar ju också om förebilder. Alltså bilder som man har före sig och navigerar efter. Och jag tänker en sak i det du sa, Freddy, med att ha de här liksom tillfälliga grupperna, är ju just att alltså fördjupa relationer handlar ju om också, eller jag tänkt mycket på att våga stå kvar. Att inte splittras bara för att det blir lite obekvämt. Eller lite tråkigt. Eller lite svårt. Utan våga faktiskt stå kvar i det. Stå kvar i att det blir utmanande. Och vi lever i en kultur där det blir liksom ännu lättare att inte lyssna på någon annan som tycker på ett annat sätt. Eller har en annan åsikt. Vi kan bara ta bort dem från vårt Facebook-flöde. Vi kan bara muta dem. Vi kan blocka dem istället för att stå kvar. Och det är någonting som jag tycker saknas. Det är som att konflikt eller liksom obehag är någonting som ska botas. Det ska bara bort, det ska inte finnas, men det är liksom en del av livet.
Ja, så är det. Och vi var inne på det liksom lite grann förra veckan också, att stå kvar. Och det som jag sa då, liksom det är ett uttryck som jag vänder i bioakademin. Just för att säga, ja, men jag är committad till det här sammanhanget, till de här relationerna. Jag tänker inte bryta för ingenting. Jag kan liksom se liknelse med ett äktenskap också. Och det är inte så att liksom man måste stå kvar i all evighet i någonting som inte funkar. Alltså, det blir inte en regel att man måste alltid stå kvar.
Ja, men det är viktigt det där. Att i varje organiserat sammanhang måste man veta hur man tar sig ut och hur man lägger ner. Och det finns i alla föreningsstadgar med upplösning av och så vidare. Då ska det och det ske. Pengarna ska dit och dit. Så att det är riktigt. Varje process man inleder vet man också hur man ska, måste man veta hur man ska avsluta. Därför att annars far det åt fanders. Det är som att om man inte vet vart man ska så hamnar man någon annanstans. Mm, och har man inget sätt att avsluta så blir det inget bra. Och då försvinner den ackumulerade erfarenheten. Min erfarenhet.
Jag tänker liksom det är lite grann en det blir en syntes av lättvindighet och övertro på sammanhang. Liksom att man måste alltid stå kvar till liksom sista, ja, var skeppets kapten liksom, ska gå ner med skeppet. Eller det som är kanske som vi ser oftast här, liksom att man om någonting skaver lite grann så går man hitta nya kompisar, så går man hitta nya sammanhang, ny bostad liksom. Bara flytta. Hitta den rätta. Swipe left eller right eller vilken... Vilket det nu är på Tinder. Liksom. Hitta en ny. Liksom, någon ny att försöka med. Så det blir liksom en mellanting. Liksom, att ha någon slags värdnad inför relationer. Inför det som är livets väsentlighet. Kanske. Jag tänker på klockan. Jag tänker på några teman. Metaperspektiv. Tänker jag, vi har kretsat kring det lite grann. Kan du bara orera lite grann, Torsten?
Kan du snälla förklara för oss?
Hej, något.
Metaperspektiv, vad och varför? Vad ger det för förståelse?
Om jag sitter på ett möte i Bioakademin och känner mig intellektuellt blockerad av David Bennett. Jag tycker han är en skitstövel och jag känner massa irritation och sådana saker. Om jag i slutet på mötet erbjuds organiserat att värdera gruppen eller titta på gruppen ur ett metaperspektiv så kan jag göra gruppen till objekt för mina kommentarer. Och så kan jag säga en av gubbarna idag på mötet var jävligt irriterad på en annan. Jag tror inte han riktigt förstod vad det var för någonting. Men han var otrevlig. Och genom att anlägga ett helikopterperspektiv på konflikten mellan Torsten och David, så behöver jag inte försvara mig. Jag behöver inte gå i svaromål, utan jag kan tillsammans med de andra diskutera vad det var som hände. Och varför skedde det? För varje uttryck i en grupp är gruppens uttryck. Det är inte jag som är irriterad på David som personer, utan jag berättar en situation i gruppens utveckling. Och så gör jag det på en distans som gör att jag kan öka min förståelse för det som skedde och också skapa försoning om konflikten var korkad. Det har varit en väldigt bra konflikt också. Det är någonting annat. Men just det där helikopterseendet, att få betrakta sig själv utifrån och framförallt gruppen som ett subjekt. Och alltid när vi pratar grupper så är vi egentligen ointresserade av individerna. Så vi tittar på vad är det som händer. Om vi gör kurser i behörighetsprocesser eller någonting sånt, då pratar vi inte om att det var dens fel eller det var ett märkligt agerande, utan vi säger vad intressant att gruppen sätter gränser åt det hållet, eller vad intressant att gruppen nu är mogen för att ta upp den där svåra frågan. Och då får vi underlag för en kunskapsprocess kring hur grupper fungerar, om gruppers behov och sådana saker, när vi själva står mitt i. Det är spännande. Men det handlar om att man står kvar, att man är lite nördigt intresserad av det här och har en vilja att förstå. Och det är ju egentligen ingenting man kan läsa sig till eller liksom, utan man måste förstå att tänka grupp. Man måste förstå att gruppen tillskriver mig vissa egenskaper och gruppen ser till att jag agerar ut. Men inte planlöst, utan kanske för att jag är latent för vissa positioner. Kanske eldsjälsrollen. Då skapar gruppen eldsjälen i mig. Och agerar jag utifrån gruppens behov av att ha en stark ledare, en eldsjäl, då fångas jag i den rollen. Som ledaren alltid är, de leddas fånge. Och kan man då intressera sig för, aha, vad kul och intressant. Då kan man komma ur sin den roll som man är fången i. Och så kan man lyfta det och göra det till föremål för gemensamt prat. Det är skitkul. Man kan till exempel, när en grupp har etablerat sig och det finns någon som alltid är tyst och det är någon som underordnar sig och någon som överordnar sig, då kan man skriva namn på lappar och sen så delar man, byter man roller på nästa möte. Idag är du Torsten. Jaha. Och så ser man idag är du Fredrika. Jaha. Oj då. Är det så jag är? Det är skitkul. Det måste få vara mycket lek.
Alltså, det är så himla bra. Får jag fråga en sak på det här temat? Ett av mina favoritämnen är kamratuppfostran. Och hur det egentligen ska fungera. Alltså, för att det här, mind blown, vilken tanke. Att det inte är jag som är irriterad på dig, utan två personer i gruppen, någon blir irriterad på någon. Men när någon upplevs gå över gränsen, när någon så att säga kanske saboterar, när en del av gruppen upplever att en annan del av gruppen saboterar, vägar framåt för kamratuppfostran, eller hur ska det hanteras?
Aha, du vill ha ett pedagogiskt facit.
Ja, svar, jag vill ha rena saker.
Ja, jag med.
Ja. Ja, om jag då skulle ta och berätta sanningen, den enda sanningen. Bara förståelsen av att det inte är Archie och Fredrika som bråkar för att de personligen är sådana som personer, utan förståelsen för att, aha, vad intressant, kan det där vara en del i en i en gruppprocess och en utveckling. Och så lyfta upp det, en trappa upp och kunna prata mer utan att vara personliga. För det är ju i det här, i den personliga anklagelsen som man slår bakut och springer och letar en ny grupp. En bättre grupp. Precis som om det fanns en bättre grupp. Det finns ingen bättre grupp. Det finns ingen bättre Fredrika eller Arch eller Torsten eller David. Det finns bara vi. Och då kan man ju filosofiskt luta sig mot min favorit Shadis, judiske mystiken Martin Buber. Han säger så här, det finns två saker, det finns två sätt att inverka på människor. Det ena är att genom propaganda förklara hur saker och ting lägger till och försöka pådyvla den uppfattningen på andra. Det andra sättet att inverka är att själv finna ut vad som är sant och riktigt. Den som har funnit ut vad som är sant och riktigt kommer få en aura kring sig. Och människor kommer söka upp den personen för att ta reda på vad han eller hon har funnit vara sant och riktigt. Och det sker inte genom verbal kommunikation utan genom existentiell närvaro. Alltså att utveckla andra handlar i varje ögonblick enbart om att utveckla sig själv. Och bli klokare och smartare och finna ut vad som är sant och riktigt. Det finns ingen väg att uppfostra någon annan. Den som betraktar någon annan som ett problem är alltid utan undantag själva problemet.
Eller man har varit Buber. Tokigt.
Det är fritt efter Buber. Nu har det djupt.
Ja, jag måste skriva upp i chatten vad han heter. Martin Buber.
Martin Buber. Judisk, österrikisk professor i religionshistoria i Palestina på 40-talet innan staten Israel. Sionist och socialist. Påverkade Dag Hammarskjöld väldigt mycket. Dag Hammarskjöld sköts ner över Rhodesia i början på 60 i samband med Kongokris. Så hittade man i Dag Hammarskjölds kvarlevor, eller i hans portfölj så här, så hittade man ett halvfärdigt manus med översättning av Martin Buber från tyska till svenska. Det där manuset hamnade i händerna på Kurt och Margit Norell. Margit var psykoanalytiker. Och de översatte Bobers böcker. Jag tror att det är 6 stycken. Jag och du, det mellanmänskliga och så vidare. Som finns på Diadalos förlag. Och jag kände Margit Norell. Och hon var den handledare som läkarna och psykiatrikerna hade runt Sture Bergvall. Vad hette han innan? Ni kommer ihåg. Massmördaren som inte var någon massmördare.
Mm.
Vad hette han?
Men.
Jo.
Nej.
Samma. Margit Norell var den mest fokuserade människa jag någon gång har sett. Och integrerad. Vi åt tillsammans. Hon jobbade på Birkagården där jag också hade min arbetsplats. Hon åt, hon skar korven och tittade på korven och förde den upp mot munnen och tuggade in oerhört hög grad av medvetenhet. Hon snackade aldrig skit om någon, sa aldrig ont om någon eller någonting. Hon var existensen.
Mm.
Tyvärr så fick hon ju mycket stryk då efteråt. Thomas Quick.
Just det.
Hon dog 95 år gammal i slutet av Thomas Quick-processen. Så att det blev aldrig någon riktig uppgörelse. Man ger sig inte på en död människa. Inverka genom att bli klok själv. Uppfostringen gör det. Det går inte.
Självuppfostran.
Vad sa du?
Självuppfostran.
Ja, snarare. Ja.
David, hade du var inne på att du hade teman du ville beröra.
Ja, men jag tänker att vi kommer tillbaka till fröna som Torsten har sagt ett par gånger nu. Och det som det var liksom ett ämne. Kanske fröer överlag och idéfröer, matvärn eller samförsörjning. när vi flyttade ut hit där vi bor nu, så liksom hade vi, eller jag i alla fall, formulerat liksom att vi vill öka vår självförsörjningsgrad. Det är också liksom ett hinder för många, har jag hört, liksom att nej, men det är för sårbart att flytta ut på landsbygden. Liksom, jag förstår att staden liksom har ju sina begränsningar, sina problem. Det finns ett väldigt sårbart där. Men att flytta ut på landsbygden liksom, och bo själv i en stuga någonstans, det är också sårbart. Liksom, och självförsörjning, jag törs inte, jag kan inte tillräckligt mycket innan. Ni i Edsele kränkte idén om samförsörjning, vilket är ju genialt. Hur kom begreppet till och vad har det lett till?
Det finns ju ett kontext kring Edsele och Ramsele där vi sedan 2006 har hållit på med lokal utveckling och NIPA-akademin och byggt kurser och kunskap och byggt tillit till den egna förmågan. Samma tillit som ledde till att vi tog att bygga ett slakteri för 6 miljoner och sådär. Och till historien Edsele hör också att när Ditte och jag flyttade upp 97, så det första vi gjorde var organiserat föräldrakooperativ. Det trodde vi skulle vara lätt, men det tog flera år. Och till saken hör också att i Edsele by fanns det redan en gammal grupp till kamp för skolan som hade bildats till Edsele intresseförening. Och det fanns ett gott underlag av tillitsfulla människor, ett starkt civilsamhälle. När NIPA-akademin hade styrelsemöte sa vem fan ska förse barn och gamla med mat när krisen kommer? Det var i samband med corona. Och då väcktes tanken att fråga Edsele intresseförening, kan ni ta tag i det här på något sätt? Hur gör vi med maten? Därför man hade stort förtroende för medborgarna i Edsele. Och då sammankallades till ett seminarium över nätet. Vi hade något kommunalråd med och några kostchefer och lokala aktivister och folk från grannbyar, 27 stycken var det. Och byakademin var med också, tror jag. Niklas och Ingrid var med, om jag inte minns fel. Och så samtalade vi, det bildades en arbetsgrupp. Då fanns det sen gammalt en liten potatisodlargrupp och några som höll på. Sådär. Men vi träffades och så bestämde vi att göra en konserveringskurs där vi skulle konservera på gammalt sätt utan att förbruka olja och ström och sådana saker. Så vi köpte en lill oxe på rot, 250 kilo slaktad. Slaktade den, styckade den och så började vi konservera. Vi saltade in, vi rökte, vi fermenterade, fast det var får. Nu köpte vi en får senare. Ja, vi gjorde dem där och vi har ännu inte kokat in för coronan har kommit emellan. Men vi hade 5 olika tekniker då för att konservera kött. Porsonka heter det när man glaskonserverar kött på ryska. Vi har ju en ryss i vår grupp. I den vävan så, som man gör när människor träffas, så uppstår det tankar. Jag har alltid liksom varit stark motståndare till självförsörjning. Jag tycker det är ett förskräckligt begrepp. Och de flesta som håller på med självförsörjning, de menar att de egentligen håller på med samförsörjning. Det är ju, men själva idén om att man ska klara sig själv, det är liksom upplysningstidens och liberalismens idé om individen. Individen dyker ju upp brutalt på 1700-talet på ett sätt som den inte har funnits tidigare. Till exempel då i form av Daniel Defoes bok Robinson Crusoe, där en vit sjöman blir strandsatt och klarar sig helt själv under en massa år. Helt själv, alltså individen så där. Han har visserligen en inföding som han fångar och tämjer och som gör allt jobb, men Men liksom, det är under kolonisationens guldålder. Men det är så jävla typiskt liksom. Individen klarar sig helt själv. Det är bara att man har någon som jobbar åt sig. Och den där idén ligger egentligen bakom självförsörjningen. Alltså jag klarar mig själv. Eller som kommer till uttryck i Per Gynt, liksom, jag är mig själv nog. Och då snör man in någonstans på en gård eller torp och så börjar man odla grönsaker och tror att man är fri. Vilket man inte är. Man är inte fri. Vi är beroende av varandra. Utan grupp är ingenting. Och när man kör i diket så blir det peppers av det, så att säga. Man bygger om sin swimmingpool till ett skyddsrum och börjar med aquaponik på olika privata sätt. Och så blir man så rädd att någon ska komma och stjäla maten som man måste beväpna sig och bygga ett fort av det där. Och så leder det bara åt fanders. Och det andra sättet är ju då självförsörjningen. Förlåt, samförsörjningen. Alltså att gå samman och prata och diskutera och bygga den här tilliten och förstå att den bästa beredskapen för dåliga tider, det är ju att vi kan samarbeta, att vi har tillit till vår gemensamma förmåga. Och då har vi kallat vår grupp Edsele för samförsörjningsgruppen. Vi var 10 stycken. Vi plockade upp 4 ton potatis och slaktade väl 3 får. Och den där oxen gick väl in i det där också på något sätt. Och några getter. Och vi skaffade 7 grisar som vi födde upp och slaktade. Vi odlades grönsaker och vi delade på en älg och vad det nu var. Under första året. Och sen hade vi en utvärderingsträff där det framkom, och vi bestämde medvetet att inte organisera oss, men att notera alla saker där vi hade behövt ha en hållning eller ett beslut och sådär. Så har vi haft den första utvärderingen och den var kraftfull. Alla vill fortsätta. Utom en gubbe som bor ganska långt härifrån som ska bygga ett eget värld. Mr. David Bennett, yes. Och det som var väldigt bra, det kom fram väldigt mycket bra saker. Men en sak var att vi kan inte hålla på att ta upp 4 ton potatis med traktorer. Det håller ju inte när det smäller. Så vi är på väg att besluta, eller om vi redan beslutade det, att parallellt med att vi gör det så ska vi börja odla potatis för hand eller med icke-fossil energi. Vad vi hamnar i, det vet vi inte. Och där ligger ju då och Olle Forssell nere i Kalvefalls gård nere i Ydre i södra Östergötland, som vi känner, har gått våra kurser tror jag, och så där, Framtidens by. Han snappade upp det där och satte begreppet matvärn får det där. Ett matvärn, alltså som ett brandvärn som övar frivilligt och rycker ut när det smäller eller brinner eller någonting sånt. Så bygger vi ett matvärn som övar oss i att göra mat på hållbara sätt. Olle vill gärna betona beredskapsaspekten, medan jag mer vill betona fredsbygget eller det här med civilitet och tillit och sådana saker. Och det är så jävla bra att vi tycker olika. Och då får vi den där olikheten och så. Och nu har han eller vi släppt loss rörelsen i form av en Facebook-sida. Och det här sättet att tänka passar syndikalister väldigt bra. För det är självorganisering och självförvaltning och sånt där. Så vi har en grupp syndikalister, eller jag vet inte om alla syndikalister, men den kommer där som kallas för omställning underifrån, och de skriver ner och reder ut, och det är jättekul att se hur de hanterar den här frågan. Och det byggs nog på ett annat håll. Igår morse fick jag ett samtal ifrån Östersund som startar en studiecirkel, och det är ett gäng som redan har en hönsgrupp och de ska få får av mig till våren, och de har rätt stora ambitioner. Och så får vi höra nu det kommer in små signaler, men nu är vi igång här och alltihopa bygger på upprättandet av den egna inre auktoriteten, självförvaltning, och att jag säger till namnet på fel väg. Nej. Man får betona det man vill, men vi har ingen plattform eller någonting, men det, jag tycker att det skulle behövas någon slags sammanfattning av. Men där är vi. Det är samförsörjning, matvärn. Nu har vi också bildat det första skogsvärnet.
Just det.
Säg snabbt vad det är för någonting och sen kan vi prata om det 8 februari.
Ja, skogsvärn, den korta versionen är att misshandeln av skogen är väl kanske det största brottet mot mänskligheten som vi begår just nu i Sverige. Inbegripet gruvor och vattenkraftverk och hela jävla gröna kolonisationen med skogen. Utplånandet av grunden för vårt liv, vårt skafferi, vårt apotek, vår kyrka massakreras. Och vi blir desperata, vi bildar grupper och folk håller på och jagar skyddsvärda arter och sånt för att stoppa liksom skövlingen. Och så dök det upp en liten skogsfastighet i närheten av mig. Jag skrev om det på Facebook. Är någon som vill vara med och skydda några hektar skog? Jag fick 8 svar och processen satte igång. 3 försvann. Det är 6 nu som vann budgivningen. Vi köpte billigt, 155 000. Litet, litet hus på en liten, liten skogsfastighet. Och vi gick in med det med 3 ambitioner. Bevara kulturen i byggnaderna, bevara skogen och bygga en process kring att komma sams kring förvaltningen av det här. Och nu har vi kommit så långt att vi har gjort ett samägande avtal som innebär att vi är överens om hur det här beslut ska fattas. Så nästa steg i vår är att vi träffas och bygger en någon slags stadga till något föreningsliknande. Exakt hur det ska vara, det vet vi inte. Men det handlar om de här djupare aspekterna av att äga. Det är svårt att äga saker tillsammans. Vad kan vi förutse för ett problem? Hur ska huset disponeras? Vad ska vi renovera? Ska vi bygga något? Och ska vi ta ner några träd? Det finns en liten, liten, liten söt bäck som pålar upp ur berget och rinner 5 meter och sen försvinner ner under jorden igen. Jag tror att det är ungdomens källa vi har hittat.
Jag tänker liksom det som finns där i skogsvärnet och de begynnande matvärnsgrupperna, det är ju det som vi pratar om i både Byakademin och omställningsrörelsen som helhet. Det är upprättande av lokala förvaltningskulturer. Mm. Att de som kan faktiskt förvalta våra lokala platser och i förlängningen hela jorden är de lokala grupperna, och det är bara de som någonsin har gjort det med någon långsiktighet, med någon hållbarhet. Företag och stater bara mejer ner allting, har vi sett. Så att det är ju ännu ett sätt att experimentera med omställning helt enkelt. I de viktigaste frågorna, liksom mat och skog, eller viktigaste frågorna i den här bioregionen. Jag kanske tar bioregionen någon annan gång, men liksom i det här liksom nordliga som börjar ungefär med Norrland faktiskt. Södra Sverige och Mellansverige är en annan bioregion. Enligt en viss definition. Men potatisuppropet är ju kommer också i år, och det kan också kommer tillbaka, ska jag säga. Det är också en slags matvärn, samförsörjning med alla de aspekterna som vi har pratat om idag med gruppbildandet. Och det är ju, vad ska man säga, finns det någon, liksom, någon korta tips, Torsten? För det är ju, det är genom potatis att vi utforskar vår plats i gruppen och vår beroende av gruppen. Finns det någon något sådär tweetable citat?
Alla odlar potatis utom de tråkiga.
Ja. Just det.
Ja. Så sant.
Ja, så är det. Så är det.
Utan de tråkiga.
Ja. I vår grupp när vi tog upp potatisarna, då pratade vi om, så där, växlade några ord bara om att tänk att det förr fanns potatisland överallt, att gamlingarna inte längre orkar odla. Då var det en av pojkarna som slängde upp 9 säckar, tror jag det var, eller 14 säckar kanske var, på sin pickup, en sån här skogsmaskinförare. Och for runt till de äldre som inte orkar odla längre. Delade fråga om de vill ha potatis. Delade så jävla bra. Så här, inga snack, liksom, inga beslut eller någonting. Upp med pärsäckarna och iväg. Det är tantajerna och alla fina människorna som har hållit sina grönsaksland hela livet men inte längre tar sig ut bland ogräset med rullator.
Jag tänker att kanske också bara för tydlighetens skull nämna potatisuppropet, vad det är. Det kanske inte alla som lyssnar som vet det. Men att 2020... när pandemin slog så startade Anders Persson, som är en stor favorit i omställningsrörelsen, potatisuppropet i Söderhamn. Och peppade folk att sätta potatis, och omställningsnätverket vi hakade på. Och vi fick över 230 platser att sätta potatis under 2020. Och det har vi fortsatt med. Både förra året och i år tänker vi att vi levlar upp det gamet också, där vi bjuder in just tanke kring potatisupprop, men också vad är matvärn. Och då är det ju, jag tänker att det blev en rätt snygg segue till 8 februari. Som, för att, så här, Torsten, du var gästinstagrammare förra veckan. Det var väldigt många som tyckte om det. Och det du skrev, och särskilt kring just matvärn och skogsvärn. Och det har kommit en del frågor när vi skrev igår att vi skulle ha det här livet med dig. Så där människor vill veta mer. Hur gör man? Hur går det till när man startar det? Och vi tänkte att vi skulle inte gå in på det idag i det här livet, utan tanken är ju att det får man komma och lyssna på den 8 februari. Då David och Torsten, ni ska hålla i en slags workshop, seminarie, utbildning, folkbildning, tillfälle på Zoom. Och att alla är hjärtligt välkomna till det. Vi kanske ska lägga in en länk i kommentarsfältet och kanske i beskrivningen av livet också, så att man enkelt kan klicka till sig mer information och anmälan. Vill ni säga lite mer om hur funkar det? Vad kommer man få höra? Vad ska man ha med sig? Kostar det någonting? Och så vidare.
Ja, Matvärnsforum online heter det. Det kan man söka på direkt. Jag har lagt det i kommentarerna nu. Och det är liksom bara att samla erfarenheter. Berätta lite grann vad som har hänt igen liksom i Edselebygden. Vi ska möta folk från Drömme, där Maria Engelbäckson bor. Hur har de jobbat med odling? Vi ska samla några här från Hennesand. Där vi har liksom en matvärnsgrupp där vi pratar. Vi träffas varje vecka just nu online och pratar om vad vi vill, vad vi kan, vilka möjligheter finns. Och sen ska vi se, det är lite olika, lite andra programpunkter om hur matvärn kommer in i hållbarhetstänk och omställning. Och hur det, en sån enkel sak kanske liksom är ett sådant kraftfullt fordon liksom igenom eller i den här omställningsresan som vi kan hoppa på tillsammans. Det är en buss som vi kan, eller flera bussar som vi kan hoppa på liksom och åka tillsammans, så att vi möter våra individuella behov och gruppens behov Det är en liten referens där till Vava Sherins kommentar på Facebook. Vi och jag, balans mellan vi och jag. Experiment liksom kring hur vi hittar den balansen. Något mer du vill lägga till det, Torsten? Det är lite över tid.
Nej, det är bra.
Bra. Men,
vilken tid på dygnet?
18 till 21. Hela 3 timmar. Mycket, mycket tid för...
Toki ska prata med folk i diskussionsgrupper om ekol, om matvärn. Det kommer att bli...
Det är mycket, alltså det är en del liksom berättande från scenen om man vill, men det är också väldigt mycket tid för breakout rooms och liksom för, det finns möjlighet för dig att ta med dina grannar, ta med dem som är intresserade och ha tid i en sån forum, kanske tillsammans med andra, men om du går i de här tankarna och tänker att det kanske finns något annat intresse, sprid det i den lokala Facebookgruppen, sprid det till dina vänner, liksom de som är intresserade, för att kunna hitta till varandra, liksom det är det som är liksom en av omställningens kärna, liksom att hitta de andra som har någon slags ingång lik dig, hitta det som är gemensamt, behöver inte prata om de där liksom brinnande ämnen där ni inte håller med, liksom hitta någonting där ni kan jobba tillsammans och komma till den här omställningen och hitta gruppen och utveckla utveckla gruppen, grupptänkandet och jobba i ett regenerativt livgivande riktning. Var det allt för idag då?
Underbart.
Kan jag ta en anekdot?
Ja.
I natt vid 2-tiden fick jag en vänförfrågan ifrån en kvinna på Facebook. Och innan jag besvarade så går man ut och kollar lite grann. Och så stod det att hon var med Plommons. Och Plommons. Vad fan. Jag hade ju en idolbild på ett popband som bestod av 4 tjejer när jag var liten. Är det här sant? Så jag skrev till henne och frågade, är det sant att du har varit med i Plommons? Det är ju 100 år sedan. Ja, svarade hon. Vi spelar fortfarande. Vi bildades 1964 och spelar fortfarande. Jag har följt dig på omställningsnätverkets sida. Och jag vill följa att du skriver så klokt. Det är så häftigt.
Helt underbart.
Och jag bara minns bilden där från mitten av 60-talet. På 4 brudar som var klädda liksom i blå lila kläder som Victoria Plommon ungefär. Och så skickade hon den bilden. Underbart. Kanske kan få Plommon som spelar på något av våra
evenemang. Ja. Omställningsgalan 1 maj.
Ja, just det.
Och vi ska utse årets sexigaste knall. Det var ett litet smyg lansering av priset som vi pratade om för omställningsskalan som kommer vara 1 maj. Mer om det någon annan gång. Jag tänker också bara runda av med att säga att nästa vecka blir det också live. Det här är ju ett sånt där självorganiserat streamande. Jag, David och Freddy går på Lusta. Och när vi känner inspiration och tid och ansvar, vi känner ansvar, väldigt mycket ansvar. Så nästa fredag vet jag i alla fall, det har jag tagit ansvar för att organisera, kommer vi ha en stream med Lovisa som är bakom kontot Rimlig levnadsstandard. Vi kommer prata om hur det är att flytta ut på landet och börja ställa om och lite allt möjligt skojigt. Sånt där som omställare kan prata om. Har ni något live som ni har planerat, David och Freddy, nästa vecka eller kommande, som ni vill säga något om?
Inte nästa vecka, men jag har nästa vecka ett möte med svenska civilförsvaret och studiefrämjandet och vi ska hålla på med vårt samarbete. Så att efter det så hoppas jag att min kontakt från civilförsvaret ska vilja vara med. Apropå det här med att prata om krisberedskapsaspekten och inte bara fredsaspekten. Jag är också team skrämma upp alla så mycket som möjligt med krisberedskap. Tog ett spel lite slagverk. Men så att jag ska också försöka bidra med lite krisberedskapskul.
Helt enkelt. Krisberedskapskul. Fantastiskt. Ja. Det låter som en pubkväll som man inte vill missa. Emil, har du någonting?
Jag har några idéer, men jag har inte ställt frågan till fler ännu.
Torsten, har du någon som du tycker vi ska bjuda in?
Anders Persson, potatisuppropet, måste vara med på tidigt stadion. Vi kommer nog att ha några ton, skulle jag tro, i Edsen och dela ut som sett potatis också.
Mm.
Och det är solist. Det är originalpärer från Söderhamn.
Ja.
Fasta.
Barnbarnen var det, va? Barnbarnen till potatisuppropet.
Ja, barnbarnen, ja. Potatisuppropets barnbarnsbarn är det nog. Till och med.
Den går fort, går fort.
Mm, ja. Men då säger vi tack för idag, tycker jag.
Tack för idag, tack så jättemycket Torsten.
Tack.
Tusen tack Torsten.
My pleasure.
Hej då alla på Facebook.
Hej då.